Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Ska man bospara till sig själv eller till sina barn eller inte? Det är typiskt en fråga som har två svar. Ett matematiskt rationellt och ett känslomässigt. Och tyvärr är inte svaren samma.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 160 och idag så tänkte jag att vi ska prata om HSB Bospar. Som är lite så här, det var en läsarfråga och sen är det så här, jag har skrivit som rubrik spara eller icke spara.
Ja, HSB Bospar. Ja. Spara eller icke spara.
Ja.
Men du, först innan vi kör igång här nu, hur var det egentligen med det här med semester? Skulle vi ha det eller inte? Du varnade i förra avsnittets sista del att nu kanske det inte kommer något avsnitt på 2 veckor.
Ja, men det är för att jag har känt mig lite så här pressad, att så här varit lite inspirationen och tryt. Och sen så direkt när jag sa så här, nu kan man ha semester, så försvann pressen. Och då blev jag så här, åh, nu kan vi göra ett avsnitt om HSB Bospar, så kommer inspirationen tillbaka.
Ja,
så att
ja det är ganska magiskt det där när man tänker att man har alternativet, liksom att men jag behöver inte.
Ja, då blir det roligt.
Ja, då blir det roligt igen.
Ja, så att vi får se. Det kan hända att det med så här kort varsel inte blir någonting. Men bara sen jag sa att jag skulle ha semester så kom det ju det här tipset om Genova fastigheter.
Och var kom det tipset? Om man nu vill ha sådana tips.
Ja, nej, men normalt sett så ger vi ju bara liksom sådana här börstips, typ 8-10 börstips om året i vår Patreon-community. Mm. Men ibland så typ 1-2 gånger om året så blir det liksom en tillräckligt bra situation på börsen att jag brukar kalla det för en straffspark. Liksom att marknaden har uppenbarligen felvärderat av olika anledningar en aktie. Och i detta fallet så var det en aktie som liksom tittade man på fundamentala faktorer, så var den liksom värderad till kanske 80 kronor per aktie medan den såldes för 65 kronor. Och så var den liksom övertecknad. Så att då skrev
men vilka faktorer var det? Patreon-medlem eller som Rika Tillsammans-tittare och lyssnar så behöver man inte titta på de här fundamentala faktorerna utan man bara får det serverat till sig att man kan köpa det här onoterade bolaget och när det noteras sen.
Ja, man köper det i noteringen så man ansöker, att vara med i den här börsnoteringen.
Och då går aktien upp oftast om man då har... Om man har gjort...
Om jag har och jag och liksom de analytikerna som har gjort analysen har gjort rätt, så går det upp. Och hittills har vi...
Rätt.
Ja, nej, men så här, det handlar ju lite som i förra veckan så pratade vi om det här med poker, om att bli bekväm med slump.
Ja,
Och att liksom... jag tror också vi pratade om att det är bara 12% av den bästa handeln som vinner. Liksom, och där handlar det ju mycket om att för att bli en duktig pokerspelare så ska du spela med de andras kort. Mm. Så detta är lika mycket en spekulation i hur marknaden skulle reagera som liksom i bolaget. Så att det handlar ju inte om att detta är en superbra aktie som man nu ska ha i en portfölj som man ska ha lysa och den aktien. Så är det ju inte. Utan detta var en spekulation i att den var felprissatt. Och mycket riktigt, för den öppnade ju, vi spelar in detta den 30 juni. Mm. Och aktien öppnade nu 9 idag och den öppnade på 85 kronor.
Sen blev det 86 och Jan satt vid skärmen och sa, ja nu rusar den! Jag bara, ja den har verkligen rusat nu. Men sen så blev den i alla fall högre.
Ja, den gick till 90 och sen trillade den tillbaka. Men så att alla som tecknade och hade tur i tilldelningen, för att där blev det ju verkligen slump att alla får inte. Men de som fick 75 aktier, så de gjorde väl 2000 kronor i vinst. Så att det kan verkligen löna sig både att prenumerera på nyhetsbrevet, för då får man 1-2 tips om året i... vad heter det? På Patreon då brukar vi dela 8-10 tips.
Liksom. Om året.
Ja, och hittills faktiskt i år, det har varit lite tur, men alla har faktiskt varit på plus. Så att de har tjänat på tusenlappar. Ja. Så att, lite kul, men så återigen, liksom så här, när det inte blir tvång så kommer inspirationen och då blir det roligt. Så vi får se. Men jag tänkte så här, idag så ska vi prata om någonting som ligger lite oss så här, personligt om hjärtat. Och det är ju det här med bosparande.
Ja.
Och detta är lite roligt för att vi har bosparat i det här HSB sedan 2011.
Mm, för då föddes vårt första barn.
Ja, och vi har inte sagt någonting om det.
Nej, du och jag har väl haft någon intern diskussion för 2 år sedan.
Ja,
för det frågade mig. Jag frågade så om det var ett bra sparande, liksom om det var fördelaktigt på något vis, annat än att man har liksom en plats i kön till en HSB-bostad kanske när man fyller 18.
Ja, och mitt svar var så här, det är högst tveksamt.
Därför att?
Ja, det är det vi ska prata om i detta avsnittet.
Det är ett långt svar här.
Ja, så att jag ska ju säga så här, där finns vissa fördelar och där finns vissa nackdelar. Och jag tänker att det är det vi ska prata om i det här avsnittet.
Perfekt.
Försöka belysa det från lite olika håll, men som sagt och avsnittet är inte sponsrat överhuvudtaget utan
vi tar upp detta på eget bevåg.
Ja, och anledningen till att vi faktiskt tar upp det är för att det kom in en läsarfråga som vi ska ta alldeles strax. Men för det handlar om nämligen så här att HSB har nu bytt samarbetspartner från Swedbank till Danske Bank och det innebär liksom vissa förändringar faktiskt till det bättre. Men som jag tror Småsparguiden uttryckte det, att det är ju fortfarande inte bra, men de slipper skitlistan.
Det är intressant, jag vet inte vilken lista det är, men vi tar det sen, efter ansvarsbegränsningar och villkor.
Ja, för att vi kommer att prata om fonder, så vilka fonder ska man välja om man då har det här bosparet? Eftersom vi kommer att prata om fonder så är det viktigt då att veta att liksom man ska inte se detta som finansiell rådgivning eller personliga råd, utan detta är en allmän information, och att liksom historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Och såklart att väljer man en fond så kan ju liksom värdet både öka och minska i värde, och i värsta fall kan man förlora sitt insatta kapital. Och sen så bygger ju detta avsnittet på fakta som vi har sammanställt från Danske Banks hemsida, HSBs hemsida, Swedbanks hemsida, Svenska Dagbladet och som vanligt en massa andra källor. Så att vi bedömer det för tillförlitligt, men det kan liksom vara,
det kan vara fel, felaktigt någonstans.
Ja. Så att jag tänker, ska du läsa frågan här som kom?
Ja, liksom? Läsa frågan om HSB Bospar.
Ja.
Danske Bank ska ta över HSB Bospar som tidigare legat hos Swedbank. Från att bara ha 2 fonder att välja på blir det nu 11 alternativ. Det är inte optimalt sparande för barnen eftersom det är ganska dyrt jämfört med till exempel Lysa, men boplatsmarknaden ser ut som den gör, och kan man hjälpa sina barn till en förtur eller underlätta letandet av boende, gör man som förälder gärna detta. Har för mig att ni i ett tidigt poddavsnitt nämnt att ni också gör detta för ert barn. Skulle vara intressant om ni kunde granska de 11 fondalternativen och ge förslag på hur man ska fördela sitt HSB-sparande. Vilka av dessa fonder som är bästa alternativet? Inser att detta inte är ett helt poddavsnitt, men kanske ett halvt, då man kan ha närbesläktat ämne andra halvan av avsnittet. Jag kan säga att det blev ett avsnitt.
Ja, precis. Det blev ett sommaravsnitt. Så får vi se hur det är. Jag tror för en gångs skull att det inte kommer göra något folk om detta är lite kortare. Men vi kommer säkert lyckas fylla en timme i alla fall. Så att detta fångar väl egentligen kontentan här. Varför pratar vi om det? Jo, för att det är den här flytten från Swedbank till Danske Bank.
Och att man har fler fonder att välja på.
Om man ska välja nya fonder för sparandet. Och jag tänkte att vi ska gå igenom de 11 fonderna och resonera kring det där. Men liksom lite för den som inte liksom känner till det här, så är det så att HSB är ju liksom en sån här sammanslutning av massa bostadsrättsföreningar. Eller man, liksom, typ, och man kan få så här bospar. Nu vet jag inte om jag ens sa rätt. Jag tror inte jag sa rätt där faktiskt. Så att jag lämnar det osagt om det är en sammanslutning. Jag vet att man som bostadsförening kan gå med i HSB. Men jag vet faktiskt inte ens vad HSB står för. Dålig research. Men det kan vi väl komplettera med sen.
Ska vi klippa in det sen?
Nej, det känns inte som att det är det relevanta. Skitsamma. Alltså det viktiga här är ju att om man då sparar 100 kronor så får man en sån här bosparpoäng. Och man kan max spara 500 kronor i månaden, det vill säga att man max får 5 bosparpoäng. Förr i tiden så kunde man bara spara 300 kronor i månaden och få 3 bosparpoäng. Så det spelar ingen roll om man sätter in 10 000 i månaden, du får ändå bara 5 bosparpoäng.
Mm.
Och sen så, de här pengarna försvinner ju inte, utan det är ju ett sparande. Och då är liksom tanken att om du då sparar över tid så får du pengar både till insats och till liksom kan få förtur vid till exempel sån här, när HSB gör bostadsrättsprojekt. Och det är många som söker, så kan du få förtur och få en sån här bostadsrätt. Få köpa. Eller det som jag liksom fastnade för, med tanke på hur det ser ut med hyresrätter runt om i Sverige, att du kan få förtur till liksom en hyresrätt. Ja, och som de skriver på sin hemsida, den som har flest poäng väljer boende först. Så att det är väl liksom lite tanken. Så liksom den braiga, det är väl inte ens ett ord, men den goda idén här är ju att det är lång tidshorisont, att det är ett långsiktigt sparande, och att man då får ett bonus, man får ett incitament att spara. Sen är det ju så, tar du ut pengarna, då försvinner dina bosparpoäng. Mm. Så att det är ju verkligen liksom en lång tidshorisont och det. Så att så långt, så pass bra. Och detta är naturligtvis, nu pratar vi om detta utifrån ett perspektiv sparande till barnen. Men detta kan man naturligtvis göra till sig själv
absolut.
Också. Mm. Så att det är ingen, och jag tror att om man sparar till sig själv så kan man, om barnet inte har några bosparpoäng, så kan man överlåta sina. Men man kan liksom inte slå ihop. Du kan inte ta dina poäng och slå ihop med mina poäng för att Freja ska få liksom dubbelt så många.
Jag kan tänka mig, annars skulle hela familjen bara kunna slå ihop sina poäng och mycket poäng.
Ja, nej, men exakt. Den stora problemen då, varför jag inte har varit något stort fan av det här eller liksom gjort särskilt mycket, liksom pratat om det, det är ju att det här sparandet har i alla år liksom plågats av höga avgifter.
Mm. Och vad är höga avgifter då?
Jag menar höga avgifter, du har haft två fonder att välja på Swedbank och avgiften tror jag var 1,25%.
Ja, och vi brukar ju gilla avgifter på
0,4% för allt. Och det finns många fonder som du får bra fonder för 0,2%. Mm. Sen ska man ju gärna ha en portfölj och sånt, så det, man kommer sällan under 0,4%, men 0,4 är någon slags riktlinje. Men tittar man då på HSBs egna siffror så har de typ 140 eller 150 000 sparare, och de här 150 000 spararna har typ 4 miljarder kronor totalt som då ligger i de här fonderna och på sparkonto, vilket motsvarar ungefär 25 000 kronor i genomsnitt. Och det är ju bara att räkna 1,25% på 4 miljarder kronor. Det är ju typ 50 miljoner kronor i förvaltningsavgifter varje år.
Ja.
Och utgår man från att HSB gör som typ Avanza och liksom de andra aktörer på finansbranschen, så gissar jag att HSB, Swedbank eller då Danske Bank nu framgent kommer dela på de här fondavgifterna.
Mm.
Så att 25 miljoner till HSB, 25 miljoner till Swedbank. Så det har varit en fantastisk affär för dem på det här sättet. Och sen så vet jag att till exempel Småspararguiden anmärkte på det här och skrev en debattartikel för något år sedan där de skrev så här, ja, varför ska bospararna subventionera liksom HSBs verksamhet? Och då hade då till en HSB svar så här, nej men de subventionerar inte den andra verksamheten, utan detta krävs för att hålla IT-system igång och sånt, för att hålla bospararna igång. Vilket både är min
och... Vänta här nu. Jag berättar nu vad ett IT-system kostar att hålla igång.
Nej, men,
jag blev väldigt skeptisk till
det.
Ja, men
precis.
Mig.
Det blev ju inte bättre. Och det var ju precis det som både jag och småsparare var så här, det var bättre när vi trodde att det subventionerade resten av verksamheten. För det är så här, vad är det som kostar 25 miljoner? Eller 10 eller 15 miljoner?
Nej, IT-system är inte så dyra.
Nej, och det är ju dessutom så här Swedbank som sköt. Alltså nej, så att jag
blev... De har redan ett IT-system.
Ja, och då blev det liksom snarare så här, börjar man ju tänka så här på mismanagement istället. Så att ja, detta var ju liksom inte så jäkla kul. Så det var ett dåligt avgift, så därför som småsparguiden hade ju HSB som på sin skitlista. Eller så
svarta listan.
Sin svarta listan. Jag tror de kallar för skitlista, men inte svarta listan. Det är så att typ råd och rön är svarta listan.
Yeah.
Sen, och inte förutom då dålig avgift eller hög avgift, så har det dessutom varit väldigt dålig skatteeffektiv lösning, för att du har behövt ha detta i ett vanligt fondkonto, inte ens ett ISK. Och jag kommer göra räkneexempel, för att liksom, vad kan man annars roa sig med på liksom natten?
När man egentligen borde sova
och göra en Excel-jämförelse. Så vi kommer att titta på det. Det har varit, som vi var inne på, dåligt urval, och dessutom har det varit aktivt förvaltade fonder. Jag tror det var Frida Bratt som sa, journalist. Jag tror hon är på Nordnet nu. Jag vet inte, jag ska lämna det. Jag vet inte varför jag ger mig in på sådana saker jag inte har koll på.
Idag har du verkligen... Går du in i sådana träsk där du har svårt att ta dig tillbaka?
Ja.
Har du inte gjort research ordentligt?
Nej, men det är så här, jag bara tänker och så bara kommer det upp så här, Frida Bratt, journalist och så association. Jag tror att hon är på Nordnet.
Låt oss gå vidare.
Ja, skitsamma. Mm. Och då skrev hon i alla fall någon artikel så att småspararna har betalat för oxfilé och fått varmkorv.
Mm.
Och jag tyckte det var en ganska talande liksom beskrivning. Och anledningen till det är för att man betalade för en aktivt förvaltning, men den levererar ju som en passiv indexfond. Men för dig som har följt oss på bloggen så är inte det någon nyhet att aktiva fonder slår ju sällan index. Så att då blir det så, varför ska jag ens betala för det där? Så att ska man vara lite cynisk så kan man ju liksom säga så här att HSB har varit duktiga på att utnyttja detta. Att vi vet att vi har en icke-fungerande bostadsmarknad. Och sen har de liksom passat på att ta bra betalt för att liksom vi ska, du vet, jag vill vara en bra förälder, jag vill att mitt barn ska ha en bra chans att komma in på bostadsmarknaden, så jag använder denna ooptimala lösningen för att bospara
till. Ja, nu
till
känner man sig inte hågad att ställa någon i kö till HSB.
Nej.
Alltså, jag känner mig förbannad, John.
Jag ska berätta.
Nej, men när du utnyttjar sån här, när du... En dålig situation utnyttjas för att någon ska tjäna pengar. Förlåt mig HSB, men ni har ju tjänat pengar.
Ja, och ganska mycket pengar också.
Och en dålig lösning här. Ja. Hade inte du berättat detta så hade jag inte vetat om det. Grejen är att jag hade inte kunnat ta reda på det själv.
Ja.
Att det är suboptimalt.
Nej. Nej.
Och
nej.
Så vill man vara en bra förälder, ja.
Ja.
Shame on you. Okej, okay, vi går vidare här nu. Jag hoppas det kommer något bra snart.
Jag vet inte. Men det, detta är så.
Jag tror fan att detta inte är sponsrat.
Ja.
Vi hade ändå framfört dessa åsikterna.
Ja, ja, men det HSB. Är inte sponsrat.
Så nej, det är inte sponsrat, det är det inte.
Ja, ja, så att,
men vi hade ändå, och även om det hade varit det,
så hade vi ändå
så
sagt
hade vi framfört dessa åsikterna.
Samma sak, eller vi hade helt enkelt hade inte ens kommit på tal att detta skulle
sponsra. Det är inte ens åsikter.
Nej. Men som sagt, man ska ju säga så här, trots att vi är detta så har vi ändå sparat i detta pliktskyldigt.
Ja, vi har gjort det. Varför har vi gjort det, John?
Ja, men...
För att vara bra föräldrar.
För att vara bra föräldrar. Men vi kommer till det. För det handlar ett om mental bokföring. Två, att ja, men det är bättre att ha möjligheten än att den inte har den och sånt. Men vi kommer, så får vi ha diskussioner om vi ska fortsätta.
Av rädsla då alltså.
Ja, så får vi ha diskussioner sen i slutet live här om vi ska fortsätta med detta.
Jättebra. Eller inte. Vi går vidare.
Ja. Så frågan, liksom, eller frågan att ställa sig, det är ju så här, är detta ett bra långsiktigt sparande? Och motiverar värdet av bosparpoängen den extra kostnaden?
Ja, bra fråga.
Det är ju det som är det relevanta. Att är det okej att ta liksom en förlust i avkastningar som man betalar en högre avgift för att man får ett värde av den här bosparpoängen? Och då tänker jag så här, då behöver man ju kolla på vad är de här bosparpoängen värda?
Ja.
Helt enkelt. Så då har jag liksom suttit och googlat och kollat på deras hemsida. Och nu ber jag om ursäkt i förväg till de som bor i Göteborg och Stockholm. Men för jag har försökt utgå från centrala liksom ställen som jag tycker att detta låter som ett bra område.
Ja, i städerna vi inte bor i.
Ja, precis.
Så att, ja, och HSB finns inte i typ Lappland eller Västerbotten?
Det vet jag inte. Det finns en HSB-förening för Västerbotten och Norrland. Det finns för hela Sverige. Liksom.
Men vi har utgått från
Stockholm, Göteborg,
de tre största städerna i Sverige.
För det är där det är svårast att få tag på en hyresrätt. Mm. Liksom, eller det är dyrt liksom, att köpa.
Mm.
Så då har jag utgått från att i Stockholm är Vasastan och Bromma ganska bra områden. Jag vet att Vasastan är i alla fall centralt.
Jag tror inte HSB finns på Östermalm, men jag vet inte.
Jo, det finns det säkert. Det vet jag inte.
Okay.
Men jag kollade, detta var bara det jag hittade.
Mm.
Så på Torsgatan säger man ingenting. Men då krävdes 1500 poäng för en hyresrätt. Och räknar man då om 1500 poäng, att man kan få 60 poäng som max per år, så motsvarar 1500 poäng 25 års sparande, det vill säga 500 kronor per månad. Och då ska man ändå säga också så här, att då kunde man ju inte få 5 poäng per månad innan 2014 eller 10. För jag vet, när vi började månadsspara till Freja så kunde man bara få 3 poäng.
Ja.
Så att, och
man kunde lika gärna sänkt det.
Vadå sänkt?
Nej, men alltså, det hade lika gärna kunnat vara 5 poäng från början och sen hade de kunnat sänka det.
Precis, för att de ville att folk skulle spara mer pengar. Mm, så att det blir liksom, för då tjänar man mer pengar.
Då tjänar man också mer pengar.
Bromma, då var det cirka 1000 poäng. Liksom. Och tittar man, sen blev det ju lägre och lägre poäng ju, liksom i förorterna, men det var ändå liksom en massa års väntetid.
Mm.
Tittar man i Göteborg så utgick jag från Linnéstan och Lindholmen, för där har jag varit. Och då är det 1700 poäng, så mellan 11 och 17 år.
Yeah.
Och tittar man i centrala Malmö, som vi ändå känner till, så innerstaden, då var det cirka 1000 poäng, också 17 år. Tittar man till exempel Slottsstaden så var det 10 år. Och tittar man till exempel i förorter eller liksom i yttre, så här, lite mindre, typ Lindängen, Lindeborg och sådana, då var det typ 300 poäng, alltså typ 5 år. Så att och sen så tittar man liksom också över historiskt, så är min upplevelse, detta är svårt att bekräfta, men min upplevelse är att antalet poäng som krävs ökar med tiden. Så att det blir inte som att det blir lägre, färre och färre poäng som krävs, utan det blir liksom mer och mer där. Så make sense. Vad tänker du?
Vad sa du nu med att det krävs mer och mer poäng?
Ja.
Så ju att, längre man har sparat, eller vad sa
du? Nej, men om det är så att det är, till exempel Linnéstan idag, i Göteborg kostar 1000 poäng att få förtur till en hyresrätt, så kommer det i framtiden sannolikt vara 1200 poäng.
Ja, det ökar för att det blir... Städerna växer och de...
Nej, men sannolikt så är det fler som har sparat längre.
Mm.
Liksom att konkurrensen blir större.
Ja, men tänk också på att städerna blir fler och fler flyttar in till städerna.
Ja, fast det är inte sant.
Jo.
Nej, det där är också sån där myt. Jag läser ju Cornucopia, han brukar ha koll på det här. Det flyttar mer folk från Stockholm än vad det flyttar till Stockholm.
Ja, där ser man. Ja. Jag har förstått det som att det sker en ökad urbanisering i hela världen.
Ja, men kanske
i andra delar av världen än i Sverige då.
Ja, nej, men till exempel Stockholm så flyttar det ut. Nej, men så här, nu är vi återigen på ett område där vi inte har kollat
upp. Nej,
vi
har inte det.
Men jag vet att jag har läst Cornucopia då. Han skriver mycket om bostadsmarknaden och jag följer honom pliktskyldigt. Och detta är så här, jag är ganska säker på att han brukar raljera.
Och han har källor till allt.
Ja, just det brukar han ha. Ja, han gillar ju SCB. Bra. Ja. Mm. Bra. Så att då blir ju nästa fråga att ställa sig. Så om det ger då förtur till HSBs, eller nu har vi pratat om förtur till hyresrätter. Om det ger förtur till HSBs bostadsrättsproduktioner, är det då värt avgiften om du ändå ska betala? Mm. Alltså förstår du?
Ja, ja, visst.
Så att jag skulle säga så här, alltså, hade det bara varit att HSB-poängen hade gett förtur till bostadsrättsproduktioner, då hade jag inte tyckt att det var värt överhuvudtaget. Utan det som gör att det ens är en antydan till chans, det är ju det att du kan få förtur till en liksom, hyresrätt och du kan få ett förstahandskontrakt. Och till exempel förstahandskontrakt i Stockholm är så sällsynt att folk betalar. Jag vet ju folk som har betalat 200-300 000 kronor för ett förstahandskontrakt. Så att om vi ska göra en någorlunda förenklad jämförelse, så vad är kostnaden, vad är min förlust? För att det är inte som att jag spar på Lysa, får det bästa sparandet och jag får bosparpoäng, utan jag får så här suboptimalt sparande och jag får bosparpoäng. Så därför måste vi också kolla så här, så vad kostar de här bosparpoängen i, liksom, i alternativkostnad, det vill säga så vad förlorar jag genom att sätta det. Så att då har jag gjort ett antagande här, att jag har sagt att man sparar i 20 år. Jag har sagt att man sparar 500 kronor i månaden. 100% aktier, så jag har inte tagit något så här sparkonto hos dem eller räntefond, utan 100% aktier eftersom det är ändå en lång tidsperiod. Jag har inte utgått från den här årliga fondskatten på 0,12 eller 0,20%. Jag har, när jag har gjort jämförelse med ISK, så har jag räknat 1% skatt på ISK. Det är dubbelt så mycket mot vad det är i dagsläget, men något historiskt snitt. Och sen har jag räknat 30% på vinsten, alltså på fond. Så det är förutsättningen. Liksom. Så att ganska enkelt. Så då kör vi 20 års sparande, 7% årlig avkastning, 500 kronor månads sparande i månaden. Liksom. Och så skatt på det. Så tittar vi på det första då, hur det är fram tills nu, hur det har varit. Så har du kunnat välja Swedbank, du har kunnat välja ett fondkonto och sen den som heter då Swedbank Robur Global Etika. Etika. Gud vad svårt det blev där. Som nu har bytt namn till Transition, Global Transition, som att du vet, den ska göra där hållbara övergången. Liksom sånt. Yeah. Avgift 1,25%.
Mm.
Så har du då sparat, så tror jag att under de här 20 åren, då sparar du 100, ungefär 120 000 kronor i vad du har satt in. Efter 20 år så har du liksom 195 000 kronor efter skatt och du har betalat 23 000 kronor i avgifter.
Mm.
Så att du har betalat nästan liksom mer än 10% av din slutsumma i avgifter. Om man tittar nu så kommer HSB då ha sagt upp det här avtalet med Swedbank och så byter. Det känns som att du tycker att jag är otålig, eller?
Nej, jag är inte otålig.
Nej, okej. Okay. Så nu kommer de att byta till Danske Bank. Då kommer man också bara få ett fondkonto och då kan man få Danske Bank Global Invest, som är då motsvarande fond som har då bara inom situationstecken avgift på 0,53. Så att det är mycket bättre, men 0,53 är fortfarande inte bra. För att om vi då bara jämför globalfond för globalfond, så finns det globalfonder för 0,2.
Yeah.
Så att då har du på dina 120 000 över samma period fått 208 000. Så den genomsnittliga spararen kommer ju över 20 års period få mer än 10 000 kronor mer beroende på detta bytet. Så att det är ju bra att de byter. Mm. Liksom. Men du har fortfarande betalat cirka 10 000 kronor i avgifter. Och varför jag tycker att detta är lite provocerande är för att om man jämför då nuläget som de har idag, som vi bara hade bytt från Transition Global till en annan Swedbank-fond. Så vi pratar inte ens Lyse eller något annat bra alternativ. Vi pratar bara en annan fond som Swedbank redan har sitt fondutbud som har en avgift på 0,2. Då hade jag som spar haft liksom 215 000 kronor istället för de 195 som jag får med den dyrare. Så den dyrare fonden kostar mig 20 000 i förlorad avkastning.
Yeah.
Så att detta, så då tycker jag att det är ganska rimligt att man kan säga så här att kostnaden för att spara hos HSB är 20 000 kronor över en 20-årsperiod.
Ja, då kan vissa tycka så att det är inte så mycket pengar för att man får ju också förtur.
Ja, och då, så att då är ju liksom så här värdet kan man säga på de här bosparpoängen över en 20-årsperiod är 20 000 kronor.
Mm.
Och tittar vi då på detta nuläget som det kommer bli efter bytet till Danske Bank, då blir det ju förlåt. Och dessutom, och detta har ju många anmärkt på, att det kostar 20 000. Vad de flesta har missat är att ta hänsyn till skatteeffekten. Mm. Det vill säga att om man istället för ett fondkonto hade ett ISK-konto, sånt som man har, så för att idag om man sparar liksom långsiktigt så ska man ju ha ett ISK-sparkonto. Då blir liksom värdet efter skatt 225 000 kronor med samma sån här billiga fond. Så att man betalar 10 000 liksom extra i skatt för att det är ett fondkonto där du betalar 30% på vinsten istället för att betala 1% på beloppet. Mm. Så då kan man faktiskt argumentera för att förlusten inte är 20 000 utan kanske till och med 30 000.
Yeah.
Så att och återigen, det rätta svaret är inte så relevant, utan det viktiga här är att så någonstans intervallet jag betalar för att ha HSB är mellan 15 och 30 000 över en 20-årsperiod.
Men är det värt det då, att få förtur?
Jag vet inte, jag bara så här, alltså, vi har ju haft detta sparandet snart 10 år och jag har faktiskt inte ens vågat räkna efter förrän nu.
Man kan ju också tänka sig att om nu vår Freja vill flytta till Stockholm om 10 år och hon får en lägenhet som hon egentligen skulle behövt betala 200 000 under bordet för. Alltså ett kontrakt, menar jag.
Ja, fast då tänker...
Men då är det bostadsrätt.
Nej, alltså du betalar... Ja, så det är olagligt.
Det är olagligt, bara, men folk gör det. Låt oss bara vara öppna inte... med. Vi skulle inte göra det naturligtvis. Men hypotetiskt pratar vi nu ju.
Fast jag tycker den mer relevanta frågan är så här, om man ändå har 225 000, då kan man ju lika gärna köpa en bostadsrätt. Alltså då använder du ju de pengarna till insatsen.
Jo, men det är väl jättemycket dyrare i Stockholm.
Ja, fast det, nu vet jag inte priset, men säg att det kostar 100 000 kronor kvadraten.
Ja.
Så en etta på 20 eller 25 kvadrat, alltså det är större än vår student, när vi bodde på studentkorridor, då kostar det 2,5 miljon.
Mm.
Och 200 000, ja, då är det lite mer än 10, alltså då är det ungefär 10%. Så ja, det saknas ju lite liksom på det där. Så att då, enda anledningen till att jag överhuvudtaget började med detta, det var ju den tanken så att ja, men HSB finns i hela Sverige, man kan utnyttja bosparpoängen vilken ort man vill, så då kanske man kan få ett förstahandskontrakt på hyresrätt. Det är ju så mitt resonemang har gått.
Men det skulle ju ändå vara billigare för Freja då. Om hon vill flytta till Stockholm och ha sina HSB-sparpoäng och få det där förstahandskontraktet på en hyresrätt.
Ja.
Än att behöva köpa en bostadsrätt.
Ja, det är ju det som är avvägning. Det är ju det som är spekulation. Vi vet ju inte.
Nej, men jag kanske inte känner mig lika arg längre. Jag är lite arg fortfarande för att vi har fått en dålig fond till avgift som brukar vara på aktiva fonder.
Ja, inte bara dålig fond, men dessutom en dålig skatteeffektiv lösning.
Ja.
För att de är så här, nej men vi kan inte ge ett ISK-konto, så då har ni ett fondkonto som är olönsamt. Alltså det kostar oss 10 000 kronor extra i skatt i detta scenariot.
Mm.
Och jag tror att de flesta tittar ju bara, eller så upplevde jag att när Småsparguiden och de andra skriver, så skriver de ju bara om fondavgiften.
Men skatten
är ju minst lika allvarlig. Och den kan jag säga, den löser man inte nu när man flyttar till Danske Bank. Så det är fortfarande samma skitlösning. Och sen så skriver jag på deras hemsida, så liksom tar jag kontakt med dem. Så här, men kan ni inte liksom ordna ISK? Då skriver de på sin hemsida så här, ja, vi räknar med att kunna lösa ISK inom ett par år. Och då är jag så här, alltså lite amatörernas afton. upplever jag. Liksom.
Nej, men vet du vad det betyder att de inte prioriterar det?
Ja, men jag fattar. Och då blir jag så här, vad är det som är viktigare då? Än så här, det kostar ju småspar 10 000 spänn. De hade ju dessutom tjänat mer pengar av det som de tar förvaltningsavgift.
Det är för att ingen höjer sin röst kring detta. Så då har de viktigare saker att göra.
Ja, då är det kanske så här, vi ska göra som vi gjorde med Lysa när vi ville att Lysa skulle göra hållbarhet. Att vi ska skriva till dem. Kan vi inte göra så här, att om du lyssnar på detta, du har ett bosparande, skriv till HSB och skriv så här, liksom, jag skulle gärna vilja ha ett ISK-konto för just nu, för varje dag ni inte ger mig ett ISK-konto så kostar det mig pengar.
Mm.
Kanske jag borde göra en liksom, sån kampanj. Ja, bra. Jag vet att det känns som att detta inte var så ett positivt avsnitt här. Ja.
Nej, men okej, vi vet att det är ineffektivt.
Ja.
Men så, fortfarande är vi där med att är det värt då att få den här förstahandskontraktet i Stockholm för de där 30 000 kronorna?
Ja.
Det kan man ju ändå tycka att det kan vara.
Ja, så att precis. Så att jag tror så här att ska vi sammanfatta frågan så blir det så här, är det ett bra långsiktigt sparande? Så här, ja, det är bra att spara på långsikt. Det är bra att spara till ett boende. Det är ju det man ska spara till. Om det är något man ska spara till som förälder så är det ju liksom sina barns liksom så att kunna flytta hemifrån. Att även om man älskar sina barn så vill man kanske inte att de ska bo hemma resten av livet.
Behöva flytta till ett kastområde liksom i utkanten på Stockholm, behöva ta någon tunnelbana klockan 1 på natten och bli utsatt för rån och sådana saker.
Ja, men är det tunnelbana så är det ändå ganska centralt.
Du vet, okay, det finns pendeltåg, tänker jag, det är väl det som tar en utanför kärnan.
Ja, vi får se.
Jag tänker så, att det är säkrare att bo centralt väl?
Ja, jo, kanske. Jag vet inte, det är de flesta, jag vet inte. Brott begås ju ofta där det är människor. Ja, skitsamma.
Ja,
det känns, vi behöver inte trilla in i ytterligare en sån diskussion. Nej, men så att frågan är så här, motivera värdet av bosparpoängen den extra kostnaden? Och sen är det då, hur mycket är bosparpoängen värda? Och då kan vi väl konstatera att det är väl mellan 20 och 30 000 kronor på en 20-årsperiod. Och då pratar vi då barnsparande. Sen får man ju liksom räkna om detta om man gör det till sig själv. Jag kan ju se ett scenario som att man vill spara här för att få en hyresrätt när man går i pension.
Ja, absolut. Till exempel. Tänkte jag med.
Ja. Så, och då tänker man, om man ändå får ihop de här 200 000 kronor, då kan man ju köpa en bostadsrätt liksom direkt. Så att så, för mig...
Var då någonstans?
Ja, men en liten. Alltså om du tar alla
200 000 är ju ingenting i bostadssammanhang nu för tiden.
Ja.
Om man inte bor liksom, okay,
jag
utanför de tre största städerna.
Ja, men jag menade inte att man köper hela bostaden. Jag menade att man kör i kontantinsatsen.
Ja.
Okej. Okay. Om man inte bor så här typ Lycksele eller något sånt, då kan man få en villa för 300 000.
Ja.
Gud vad jag känner idag att jag är så här raljant och liksom så här säger saker.
Men vi är i ett avsnitt där man kan bli lite raljant.
Det är sommar, så det skiljer vi på också. Så här. Så om man sammanfattar så här, är det värt att HSB bospara, så skulle jag väl säga så här, det rationella matematiska svaret är förmodligen inte. Medan lite det känslomässiga svaret är så här, ja, kanske. Tänker jag. Vad tänker du? Så vi kommer gå igenom fonderna och sånt. Men så här, ska vi fortsätta
jag.
Spara?
Vill du höra mina tankar?
Nej, då går vi vidare. Jo, ska vi fortsätta spara till Elsa och Freja? Det är ändå en tusenlapp i månaden vi lägger på detta.
Okej, nu om du frågar hur vi ska göra,
ja.
Så är det så här, du och jag, vi...
Hur tycker du att vi ska göra?
Vi jobbar ju för att inte behöva, att man ska behöva vara beroende av den här typen av lösningar. Vi vill ju att man ska bara, vi vill att våra barn ska lära sig ekonomiskt tänk.
Ja.
Och vi vill ju framförallt köra på med det här med hur, och tänka själva, hur tjänar man pengar?
Mm.
Du är ju entreprenöriell.
Mm.
Du gillar ju det. Du hittar vägar att tjäna pengar på. Du kommer lära våra barn det.
Förhoppningsvis, men de verkar, ja.
Jo, men de är bara små nu, John.
Ja.
Så varför ska vi bospara i något sånt här då? Om vi räknar med att vi kommer tjäna pengar hela våra liv och våra barn kommer lära sig att tjäna pengar.
Ja.
Jag kan ju vara så att jag hatar att behöva vara beroende av någonting som är suboptimalt. Jag vill ju excellera ovanför molnen.
Okay.
Och jag vet, alltså, i vårt förhållande så är det du som gör det inkomstmässigt.
Ja.
Jag gör det på något annat ställe. Jag har inte exiderat ovanför molnen med mitt skrivande än.
Nej.
Men kanske någon gång. Om 50 år. 50 000 timmar.
Ja, du vet att det är en myt. Med 10 000 timmar.
Ja, whatever. Jag tror på att man behöver lägga tid på det.
Ja.
Strunt samma. Men du vet, du känner till det här tänket. Du och jag har hållit på med detta nu länge.
Ja.
Med att liksom vilja ta sig någon annanstans där man inte behöver använda den här sortens lösningar. Men vi gör det ju för att vi är inte helt säkra ändå på vår förmåga.
Där du formulerar det så.
Ja, men visst är det provocerande. Alltså, visst är det provocerande att vi gör det av rädsla, John. Vi gör ju det inte av någon annan anledning. Bosparar till våra barn i HSB.
Ja, alltså ni märker det blir väldigt svårt just nu att fortsätta den här konversationen på något annat spår.
Du frågar mig vad jag tänker, så tänker jag, vad tänker du, John? Men säg vad du tänker, för att jag är nyfiken.
Ja.
Om vi har samma tanke eller om du tänker att man kan göra det ändå,
ja,
fastän man inte behöver det, eller att det är jättebra för någon, liksom.
Ja, nej, men jag, vad jobbigt. Ja, men så här, helt ärligt så ska jag säga så här, rationellt så är det svårt att argumentera mot dig i det här. Du har ju rätt. Se, nu har du det.
Och detta gäller ju för dig och mig.
Ja, nu har du
för det är så vi vill ha vårt liv.
Ja,
säg inte att detta är för, liksom, för alla vill inte ha det så.
Ja, noterade du nu att du är med på och fick på band att jag säger att du har rätt?
Ja.
Ja.
Be Caspian att klippa ut det till mig så jag kan ha det när jag ska sova. Så... spela mig till
sömns. Du har rätt, du har rätt. Ja, nej, men...
svårt att argumentera mot dig.
Ja, nej, men så här, utifrån ett rationellt perspektiv, har man ett annat stort sparande, man har lånutrymme på huset, man kan säga att man potentiellt kan hjälpa sina barn med en kontantinsats eller så här, så är det ju svårt att argumentera för ett bosparande. Alltså det är ju precis som du säger suboptimalt. I vårt fall sparar vi till båda barnen, så är det ju 60 000 kronor mindre i pengar över en 20-årsperiod. Det är ju sjukt mycket pengar i förlorad alternativ, liksom kostnad. Så att utifrån rent matematiskt perspektiv så är det ju svårmotiverat.
Mm.
Så är det ju. Mm. Framförallt på grund av skatten och de höga avgifterna. Anledningen till att jag ändå liksom har gjort det, då kommer vi in på de här känslomässiga, att jag är lite dum i huvudet och liksom de här fallgroparna, alltså som vi pratar om, villfarelserna. För mig är detta så här mental bokföring i 110. Så för mig
kan du specificera vad du tänker här nu? Vad är det för villfarelser?
Nej, men jag har ju alltså så här att olika pengar har olika värde.
Mm.
Är med detta, i min värld så ingår inte detta i barnens sparande eller vårt sparande. Än med detta är ju bara en sån här... Du vet,
detta är styvmoderligt behandlat från vår sida.
Ja, men att
det får man säga.
Ja, det dras 500 kronor på kontot och det sätts in här. Och sen så liksom då och då så tittar jag till det och så blir jag så här, oh, titta nu är det 50 000 på Frejas konto och titta nu är det 10 000 på Elsas konto. Och så blir jag så här, oh, bonuspengar. Är du med?
Ja, och det är det ju egentligen inte.
Nej, det är ju inte det. Det är ju liksom
det bara ser ut som det.
Ja, precis. För jag har liksom inte samma känslomässiga förhållande till de här pengarna som jag har till vårt Lysa-konto.
Mm.
Så där det är liksom mer professionellt sparande. Där vi liksom sparar mycket pengar och löpande liksom. Och det ingår i vår strategi. Så jag skulle säga att detta är ett sparande som på något sätt har hamnat utanför liksom vår investeringsplan.
Jo, men det är för att vi vet att det inte är optimalt ju. Vi har ju pratat om detta tidigare.
Nej.
Jo, vi för 2 år sedan, Jan, så frågade jag, är detta ett bra sparande?
Okay.
Så sa du nej.
Okej.
Okay. Så sa jag, varför ska vi hålla på med det? Nej, men vi kan ändå göra det för man får bosparpoäng.
Ja.
För förtur och sådana saker.
Ja.
Jag tänker så här, att om jag hade varit ensamstående...
Mm.
Och lyssnat på den här podden då och då och tänkt att jag ska ändå försöka ha koll på min ekonomi och för mina 2 barn, då hade jag nog haft detta sparandet. Om jag inte hade varit, jag hade haft ett vanligt jobb, kanske sjuksköterska eller någonting annat.
Mm. Om man bor i en hyresrätt idag,
ja,
så man kan
inte
belåna.
Eller något annat. Det hade kunnat varit ett högbetalt jobb, men jag hade ändå känt så att jag är inte helt säker på att jag har koll på vad som är bäst att göra med sin ekonomi.
Mm.
Det är ju bara spekulativt nu, men det skulle kunna vara så att om jag är osäker på vad som är bra att göra med ekonomin, så hade jag nu haft det här sparandet till mina barn.
Mm.
Jag är inte entreprenöriell som du. Jag vill ju bara få jobba med mitt liksom.
Så vad är det vi säger? Säger vi att vi ska sluta med detta?
Jag säger så här, detta beror helt på vem man är. Och hur mycket man tänker att man kommer fixa biffen själv till sina barn och lära dem.
Ja, eller lära barnen fixa
biffen själva. Egentligen vill jag hellre göra det.
Ja.
Jag vill inte ge dem massa, nej, man ska inte curla dem liksom till döds.
Nej.
Mm. Men det är min uppfattning om hur jag vill göra. Jag tror det är individuellt detta.
Så vad säger vi? Det var inte meningen att vi ska göra detta avsnitt och sluta spara.
Nej. Kommer vi göra det?
Ja, jag vet inte. Rationellt borde vi ju göra det utifrån detta.
Ja, vi borde ju sluta med detta.
Ja, vi får se.
För nu kan det också vara så att vi säger så här, nu har vi kommit så här långt.
Mm.
Men alla bevis talar mot oss i vår speciella situation att vi vill ju ge våra barn intelligensen istället för kosingen.
Ja, jo, men absolut.
Och om det är så att det ändå inte löser sig för dem, så kan vi gå in sen och hjälpa dem.
Ja.
För vi sparar mycket av vår inkomst och gör saker med det till förmån för podden.
Mm.
Så vi kommer inte sitta på bar backe när vi är pensionärer.
Nej.
Så vi kan hjälpa dem om vi ändå misslyckades med uppfostran.
Ja, men jag tänker ändå så här, men hyresrätten är ju så här, till exempel, det är ju svårt att
få. Den är på utdöende, Jan.
Ja, nej.
Jo, och så finns det för 20 000 i månaden i Stockholm.
Ja. Ja. Ja, det är väl också en sån där grej att hyresrätter finns ju om man är beredd att betala marknadshyra.
Vilket egentligen...
Ja, jag vet inte. Men detta är så här, detta är så typiskt bra exempel på så här, rationellt borde man göra en sak och liksom känslomässigt är det så svårt. Jag kan...
Men var kommer den känslan in att du vill göra detta, Jan, egentligen?
Ja, men det är ju
kan rätt... du hitta det, ja, i dig själv att du skiter i HSB? Du bara, jag tänker fan inte betala detta. Bara för någonting som jag inte ens vet om det finns i framtiden.
Ja, eller om de ens kommer använda det.
Nej, eller om de ens kommer använda det.
Ja, och så blir jag ändå så här, nu kommer jag återigen så här oskön tanke.
Vad kommer nu?
Jag menar så här, spelar de där 20 000 så är stor roll där. Det är ändå så här liksom en alternativ kostnad.
Ska vi pausa här och ta och räkna bara på vad de 20 000 kan bli istället på Lysa? Men det har du kanske redan gjort.
Nej, men det blir ju på den perioden så blir det ju 20 000 eller 30, jag menar 20 och 30 000.
På Lysa, ja. Det var det vi... Ja, precis. Ja. Nu känner jag mig korkad här. Men det var det.
Ja. Men jag tänker, vet du vad? Vi går vidare.
Mm.
Så får vi väl sova på saken. Om man ändå då bestämmer sig för att ha kvar det.
Men vänta här nu. Vänta, var det verkligen så? För vi har ju sparat ihop 50 000.
Ja.
Till Freja på HSB.
Ja.
Om vi hellre hade satt in dem i någon fondrobot.
Ja. Så har de kanske varit, bara så här, nu bara tar jag luften, 55 000.
På denna perioden, men vi har 10 år till.
Ja. Vad? Berätta.
Detta är väl svårt, ett svårt avsnitt.
Nej, men det är ju inte svårt, Caroline. Matematiskt är så att nu är det säkert att läsa samma, men för helvete, kom i luckan. Men det är ju...
Ja, ni
det...
får gärna höra av och kommentera detta. Det backlet som vi pysslar med
eller liksom säga hur ni själva gör om det är så att...
Ja, det hade varit jätteintressant att veta hur ni andra tänker.
Ja, för som sagt, detta är så här typiskt. Matematiskt korrekt svar, sluta. Mm. Känslomässigt svar, så här, det är lite jobbigt att ge upp. Det är som en försäkring. Så det är ju så jag ser det. Detta är det som blir jobbigt för mig här. Det är ju min sån här grundläggande rädsla. Världen kommer gå åt helvete. Det är bättre att ha liksom,
fängslen och livrem.
Och liksom fulla lager och sånt. Liksom. Tänk om det händer någonting. Ja, skitsamma. Vi lämnar den diskussionen nu. Så tar vi och tittar på det som är då, relevant. Om man väljer att stanna kvar.
Jag byter från Swedbank till Danske Bank. Låt oss gå in på det.
Så att vad som händer nu då under 2020 är att man byter från Swedbank till Danske Bank. Man går då från 2 till 11 fonder och sen det som jag sa innan, man erbjuder fortfarande inget ISK. Och Småspararguiden liksom satte rubriken, man slipper skitlistan, men det är ju inte bra.
Varför byter de till Danske Bank?
Jag vet inte.
Nej.
Förmodligen för att de har fått mycket skit under åren för just de här två fonderna som har varit dyra och dåliga. Så att jag vet inte. Men om man då snabbt tittar på vad det är för fonder, så redan här kan man ju bli lite mörkrädd. Så att man erbjuder först och främst liksom tre stycken aktivt förvaltade fonder. BNP Paribas Funds Aqua Classic, Climate Impact Classic och Europe High Dividend Klass A. Du vet, och detta är för mig så här,
vad är det för typ av fonder?
Ja, men detta är ju så här fonder som man har valt för att människor kommer så här, vill du så här, jag lovar att pitchen kommer att låta så här. Alltså Karin, du vet så här, vi lever så här på 2020-talet, du vet, vatten kommer att bli en så här resurs som kommer liksom bli att mer och mer begränsad, så att vi vill investera i bolag som gör bra för vattenrelaterade verksamheter.
Är det den
så,
Climate
Impact? Nej, det är den Aqua Classic.
Aqua Classic.
Ja, och sen så kommer det liksom, så den är ju bra liksom utifrån att människor ska ha tillgång till rent vatten. Eller hur? Och sen den andra pitchen kommer förmodligen låta så här, ja, det är ju, du har ju hört Greta Thunbergs sommarprat och så här, vad är det för en värld vi kommer lämna över till våra barn? Om vi ändå ska spara till våra barn, ja, då borde vi ju ha den här som påverkar liksom klimatet positivt framgent, alltså gör en sådär stor impact. Du säger ju till mig, fonden heter ju Climate Impact, eller hur? Eller så vill du ha hög avkastning, och då har vi ju de här Europe High Dividend, alltså det är de högst liksom fonden här med högst liksom utdelning på årsbasis med europeiska bolag. Eller hur? Visst låter det ändå ganska bra?
Ja, så nu är jag gift med dig, så det låter inte så jävla bra för mig. Men visst.
Ja, men om,
det låter som att det kan vara de pitcherna man kör.
Ja. Du vet vad det sjuka är? Att om man kollar på de här, så har de en insättningsavgift på 3%. Så sätter du in 100 000 kronor, så betalar du 3 000 kronor insättningsavgift.
Bara för att få sätta in
pengarna. Bara för att få sätta in pengarna. Och detta är ju typ borta på de flesta andra bankerna. Men då har Danske Bank här återinfört den här insättningsavgiften. Sen har de en förvaltningsavgift på över 2% på de första två. Aqua Classic 2,2%. Och detta skriver de inte, utan detta får man leta upp i liksom prospektet själv. 2,65% på Climate Impact. 2,65% i avgift. Alltså detta är svineri. Alltså om jag ska vara på rak. Och sen på den High Dividend, ja, den har bara 1,87% avgift per år. Men den tar 1% i uttag. Alltså det, för mig är detta så här. Alltså,
ja, jag vet inte heller vad jag ska säga faktiskt.
Jag tycker det är så. Detta är på gränsen till skitlista. Faktiskt, att erbjuda de här.
Men har du också tittat på vad det är för typ av grejer i fonderna?
Alltså det är
alltså
ju
är det någonting överhuvudtaget som är bra i den här Europe High Dividend till exempel? Ja, nej, det känns så. Vad är det för bolag som är där?
Nej, ja, alltså det grejen är så här, jämför man det med index så går ju till exempel den här Climate Impact går ju som en global småbolagsfond. Så att liksom avkastningen är samma som Handelsbanken global småbolag.
Och vad den kan där, det vara? 6%?
Ja, men 7 aktier tenderar att göra 7% om året. Den här Aqua Classic är ju inte bättre än en global indexfond.
Nej.
Liksom. Så att då blir det så här att detta är så här typiskt exempel. Man tar betalt för liksom så här marknadsföring. Så här, vi kan inte ta betalt för aktiv förvaltning längre, för att det är ingen som tror på aktiv förvaltning. Så vi tar betalt för att det är hållbarhetsarbete istället. Eller för att vi kan sälja in detta på så här vattengrej. Så jag blev faktiskt lite upprörd över. Sen har de ju så här, Danske Invest Global Stockpicking. Du vet ju vad jag tycker om stockpicking, det är att försöka välja ut vilka företag som ska gå bättre än andra. Där insättningsavgift 3%, uttagsavgift 1%, 1,87% i avgift per år. Alltså jag är så här, detta borde man ju inte ta i med tång.
Men får jag bara fråga så här, när sätter man in, hur många gånger per år sätter man in?
Ja, du sätter ju in löpande varje månad ju. Så du betalar ju 3%, så sätter du in, så sätter du in 500 kronor, så betalar du, vad blir det? Åh, jag blev
150.
Svårt. Nej, kom igen. 10% är 50 kronor, 1% är 5 kronor, så 15 kronor.
15 kronor.
Ja. Och ska vi gissa att hälften av detta går till HSB? Så man sänker de årliga avgifterna, men så lägger man på en insättningsavgift. Nej, jag vet inte, jag blir upprörd. Detta är så här, hade detta varit gamla plus så hade detta åkt i soptunnan. Mm. Liksom.
Men vi har fler fonder att välja.
Ja, så att tack och lov har de liksom lagt dit två fonder som är okej. Och det är den Danske Invest Global, SRI Global. Ingen insättningsavgift, ingen uttagsavgift, 0,53%. Jag vill ju gärna att de ska ligga på 0,4. En global fond borde ligga på 0,20. Mm. Det är vad man kan få tag på. Men 0,53 är ändå bättre mot innan. Och sen har de en Danske Invest Sverige Beta. Men istället för att döpa det till index, som beta står ju för marknadens avkastning. Så det är som en indexfond. Och denna har 0% i insättningsavgift, 0% i uttag, 0,32. Så att då skulle man kunna välja de två. Så ska man, om man ska ha kvar, så till exempel nu när vi byter då till Danske Bank, då om vi inte då avslutar sparande, så kommer jag lägga pengarna i den här Danske Invest Global, kanske till 80% och sen kanske 20% i Sverige beta.
Mm.
För det är de två billigaste fonderna som går som index. Ja, och sen är det liksom massa såna här igen. Liksom Danske Invest Sverige med 1,32% i avgift som jag hade hållit mig undan. Och sen har de en räntefond, vilket också är så här, man kan bli upprörd, som har 0,2% i avgift och som kommer ge negativ avkastning. Ja. Alltså många räntefonder, åtminstone på Avanza eller sånt, då har de 0,1, eller att det finns mer räntefonder med typ 0,05 avgift. Jag tycker detta är...
Svinner. Det var dåligt, ja.
Det var dåligt. Så att som tur är där de här två, den Danske Invest Sverige Beta och Danske Invest SRI Global. Men alla de andra hade ju undvikit som pesten. Ja, så att jag är inte supernöjd med det de har gjort. Nu glömde jag inse att jag hade glömt ändra på bildspelet. Men du som tittar på YouTube, här är de andra fonderna. Och för dig som lyssnar på detta, som vanligt så finns ju hela bildspelet i anslutning till poddavsnittet.
Mm.
Så att ska vi runda av detta, så frågan att ställa sig som verkligen blir viktig, det är så här, så varför vill jag spara i HSB Bospar? Och sen ställa sig den här frågan, är det värt, om jag maxsparar de här 500 kronorna, är det värt de här 20 000 kronorna i avgift på 20 år att ha det? Och om man ändå bestämmer sig för att göra det, ja, då bör de enda alternativen man överväger vara då den här, den billiga globalfonden, och då Danske Invest Sverige liksom beta.
Men får jag bara fråga, de kan ju ta bort de här så småningom.
Ja, men då är det avsluta direkt. Alltså då finns det...
Då minns han.
Ja, men då är det ju bara skit.
Då är det skit.
Och anledningen här, det är, man måste komma ihåg att så en fond med 1,9% i avgift versus en som är 0,5% i avgift, det är så alltså skillnad mellan att få ut 180 000 eller 208 000.
Yeah.
Alltså, så man tänker så här, spelar verkligen 1,4% någon roll? Ja, det motsvarar alltså Nästan 20% eller mellan ungefär 15% på vinsten.
Mm.
Och i absoluta kronor på detta sparande så är det ju nästan 30 000 kronor. Så avgiften spelar sjukt stor roll. Och då utgår dessutom att de här fonderna levererar samma avkastning om 7%. Och vi vet ju dessutom sedan den forskningen som vi har tittat på i andra avsnitt att aktivt förvaltade fonder tenderar ju dessutom underprestera. Så du betalar en högre avgift och du kommer med hög sannolikhet få en sämre avkastning också. Så för mig blir det liksom så här, det är ju ren idioti. Mm. Så det är ju mer idioti än att spara hos dem överhuvudtaget. Ja,
Avslutningsvis.
Ja, jag vet inte var vi landade i detta. Så att det positiva är alltså, väl att...
Jag har ju en känsla av att detta är skit nu. Men däremot så får man ju inte bara, man får inte bara säga att nu detta är skit med HSB Bospar. För att man kan fortsätta och spara om man väljer de två vettiga fonderna.
Precis. Så att det
kan man göra om man nu vill.
Så att ska man ge dem ros, så är det jättebra att de byter från Swedbank till Danske Bank. Det de borde göra så fort som möjligt är att skaffa ISK-konton.
Mm.
Och sen får man ju göra en personlig avvägning. Är det värt de här liksom bosparpoängen? Och där är det svaret som vi ger är så här, kanske. liksom. Och sen så kan jag ändå säga det så att de här känslomässigt gör mig ju HSB-sparandet glad. För varje gång jag tittar så är det ju mer pengar. Och så eftersom jag mentalt bokför dem som att de inte ingår i vårt vanliga sparande, så blir det en bonus. Alltså förstår du? Så att jag får
visst,
en skön känsla.
Du kan ju
känsla.
Betala för den lilla känslan.
Ja men, kom igen, vi betalar ju alltid för vår känsla. Det är väl typ det enda vi betalar för.
Jo men i detta fallet, du vet om att du mentalt bokför pengarna. Varför inte bara...
Fortsätta vara ignorant och njuta av det.
Ja. Vi tar den diskussionen utanför podden då, om vi ska fortsätta eller inte. Ja. Jag tycker inte.
Ja. Vi får se var detta landar. Och du som lyssnar eller tittar, du får ju gärna kommentera hur du gör eller hur du avser att göra.
Mm.
Och annars som vanligt så vill vi slå en puff för Rika Tillsammans-communityn på Patreon som är jättekul. Vi kommer ju ha nu inom kort 2 fika tillsammans där vi har bjudit in då en expert på krediter, där vi ska prata om hur man kan investera i krediter. Vi kommer att prata med en expert på det här med börsintroduktioner, hur man kan tjäna pengar och sådant. Och det är ju bara de digitala...
Det har ju varit faktiskt mycket sånt.
Ja, det har varit men det är alltid så här, på sommaren så tenderar det komma många bra börsintroduktioner. Så att, och sen så finns det en massa extra material och vi hittar på lite roliga grejer. Så att då kan man patreon.com/rikatillsammans och det finns en länk i beskrivningen. Så vi får passa på och egentligen säga tack för denna veckan och så får vi se om det kommer ett avsnitt nästa vecka under sommaren. Om yeah. inspirationen faller på eller om det blir paus.
Ja. Yeah. Håll nu avstånd, tvätta händerna. Det här är inte över än.
Ja, det är så bra. Ja.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.